Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Och visste du att en timmes för lite sömn varje natt under en vecka ger en nedsatt prestationsförmåga som motsvarar 0,6 till 0,8 promille alkohol i blodet? Något att tänka på.
Ja.
Det är högt.
Det har man hört när man kör bil. Att
om man bara
det kan ge utslag.
En timme så det motsvarar 0,8 promille.
Varje natt i en vecka om du sover en timme för lite varje natt i snitt.
Jaha, ja, i snitt.
Så alltså ger en nedsatt prestationsförmåga som motsvarar 0,6 till 0,8 promille alkohol i blodet.
Jag ska sju istället för 8 timmar i varje natt i en vecka.
Om du nu behöver, om det är 8 du behöver.
Om man har kört full i ett år.
Alltså jag sover...
Undrar hur bra alla fotbollsspelarna sover. Springer de ofta runt då med det här 0,6 till 0,8?
De krockar jag också ofta.
Ja, det gör de. Ja, det kanske är därför. Det är ju alltid vilolyckor.
Jag hade inte kunnat sova som fotbollsspelare. Alltså så mycket ångest efter match. Varför gjorde jag det där?
Hjärtligt välkomna till Big Six podcast 8 februari, vecka 6, avsnitt 143 med mig, Victor Enberg, Carl Tin, Sabri Suvaci och Per Frickebrandt.
Tusen tack.
Kul att ha dig här.
Ja, alltid kul att vara här.
Mm. Du berättade innan att du hade kollat upp en stat. Och då tänkte jag, oh, det kan bli spännande. Det kanske man kan till och med starta podden. Men vi har nog redan klippt bort det nu, för det handlar inte om fotboll.
Nej, det var att Åland har 16 kommuner. Vilket jag tycker är helt sinnessjukt.
Ja, det är jävligt många kommuner.
Jag hade gissat på att det är en kommun. Kanske att det finns lite fringe-kommun också. Men 16, nej. Ni gillar kommuner.
Ja, men det är mycket skärgårdskommuner. Så de öppnar ju upp skolan i den minsta skärgårdskommunen nu för första gången på väldigt många år, tror jag. Mm. En elev i grundskolan hade de. Men alla har det, men skolplikten finns.
Mm. Men det är både ändå gott för fotbollen på den, tycker jag. För att Norge har ju en mycket, liksom, de är fler uppdelade kommuner än vad Sverige har. Vilket gör att du måste ha, liksom, så här, ja, men varje kommun har sin, liksom, sina fotbollsplaner. Liksom, jag äger den frågan. Vilket leder till, liksom, fler fotbollsplaner, etc. etc. Så det här är bra för Ålands, liksom, framtida fotboll.
Blir vi omsprungna av ett land till?
Det är förmodligen det.
Ja. Alltså, om några år.
Snart så.
Ja. Okej, jag tänkte börja med en grej idag. Ni har säkert sett också, eller det finns ju en applikation som heter TikTok. Ganska stor, ganska populär.
Familjär.
Ganska störig. Men klubbarna, det finns massa så här challenge-grejer de håller på med. Jag tror det har tagits upp i något av våra andra program och sådär. Men det är ju det här när en spelare bara sitter med så här listade 10 luckor som ska fyllas. Och så kommer det upp random namn, så ska man lägga ut dem på olika platser. Och man vet ju inte, det kommer en spelare så vet man inte vilka de andra kommer vara. Så okej, hur rankar den här? Ja, precis. Och det har ju snurrat ett klipp på Neil Mopay när han sitter och rankar. Och då har han alltså, han har 3 luckor kvar att fylla. Och... det är plats 1, 2 och 3 han har kvar. Och då har han lagt ut spelare som det är Michael Owen har åkt ut. Schneider har lagts ut. Di Maria har lagts ut. Deco har lagts ut. Och Adriano har lagts ut.
Men det är bara vem som var bäst helt enkelt. Liksom.
Ja, men han ska, ja, exakt. Mm. Ingen av dem har tänkt att... ingen av dem här tar sig in på 1, 2, 3. Han tänker det kommer komma någon bättre. Ja. Det kommer komma en Messi eller någon annan. Och så dyker Aubameyang upp. Och då säger han så här.
Yeah, Emerick Aubameyang. Oh my god. Kan
jag få
in 11?
No,
I can't.
Då säger han
Kessel. Vem är Neil och snackar egentligen?
Alltså, jag måste du blir arg, Kalle.
Nej, men, han har väl alltid varit en sån Premier League reject och köps, bara hoppat runt bland klubbar och aldrig lyckats göra mål vart han än hamnar. För en, typ,
men han får
4 veckor.
Men ska han ändå tycka att Aubameyang är bättre än Adriano?
Nej, men han är fel att uttala sig från början. Känner jag.
Vart placerar han Schneiderlin?
Nej. Schneiderlin. Att jag räknar upp honom så här. Han har fått Morgan Schneiderlin.
Alltså Schneiderlin är med på den här blind ranking-listan. Men, alltså, Neil Mopay, alltså senaste veckorna, han har ju gått och blivit en favorit.
Ja, då, jag tänkte precis säga exakt
tvärtom. Alltså, exakt tvärtom. Ja, men jag hatade ju Neil Mopay, men alltså nu... Alltså, han passar ju så bra med Ivan Toney. Alltså det är ju 2 bad boys där uppe. Och du vet, de har Sean Banter. Och du vet, när han hånar Madison. Och så här, senaste matchen då mot City här. Alltså han är ju med i var enda jidder som är på plan. Alltså varenda hörna, offensivt, defensivt, måste domaren gå och säga till han. Han är överallt. Och jag uppskattar ju sånt så jävla mycket. För han är så jidra. Han fick ju gult kort typ efter en kvart. Men han fortsätter ju jidra om allt. Och jag bara, han och Ivan Toney, vilka bad boys som har där uppe. Det är bara Mbeumo som ska komma. Sen har du ju liksom, alltså shit. Vilka gangsters de har där från Triol Brentford alltså.
Man gillar ju rövhål på fotbollsplan, det håller helt med om. Men det här killen, han är ju bara jidder och kan inte riktigt leva upp till det på samma sätt.
Han som gör ju det nu när han gör sina baljer. Ja,
nu är det ju också bara att det var mot Tottenham som du sitter här på.
Ja, det är 100%. Jag hade ju inte reagerat så när det var mot Chelsea.
Nej,
ja. Aldrig.
Nej, exakt. Då hade du suttit där på ett Twitterkonto och skrivit något.
King
of
hair.
Det är någonting. Alltså det älskar man ju också med Madison. Att han tar tag i honom och bara, den där målgesten, vänta du bara. Jag vet inte. Jag älskar,
ja, men det var bra för allt, för hela matchen. Det gör så mycket.
Jag älskar den där hetsen. Men sen finns det ju de här. Sen har du ju era psykfall. Alltså Richarlison, Romero. Där är ju mer så här. Där kan du ju gå en knäskål någonstans också. Det är ju inte samma.
Son.
Bättre.
Son är ju jättesnäll.
Men vadå, där kan du gå. Nej, Son är den värsta.
Nej, han är.
Nej,
så...
nej, nu får
där kan det gå benpipor. Kommer ni ihåg André Gomes? Nej,
alltså, vara i affekt.
Han fick en tackling av honom 20 sekunder innan. Sluta. Kommer bakom och bryter av hela hans ben.
Och sen kommer Son i tårarna.
Och vad var det? Något annat rött kort också? Ja, men alltså Son ser rött.
Nej.
Son ser rött.
Så tar André Gomes tacklingen. Alltså, det var inte ens en tackling.
Jag skulle säga, den är clean.
Den var clean. Men var hade det inte blivit ett rött kort? För det är på bollen han trillar och går in i andra spelaren.
Jo, men nu hade det inte så mycket att göra bara med att det var rött kort. Alltså, han gick bara in och tog den här tacklingen för att han var lack.
Så du tycker inte att det var rött kort?
Han hade aldrig kunnat nått bollen. Bakifrån och André Gomes har bollen liksom 2,5 meter bort från sån.
Men det gör ju fortfarande inte sån... Alltså, han är den enda spelaren i Premier League som jag hade låtit gifta av sig med min syrra. Alltså,
samma
han är så
sak. Jag håller med, 100%. Men jag menar bara, han är en sån som när han ser rött liksom, att det är någonting som händer på planen på det sättet.
Han har gjort militärtjänst också ganska nyligen.
Ja,
för att han har en mordisk.
Han kan döda.
Nej. Alltså, du kan inte lägga han i det facket. Alltså,
han har nästan det här lite Diego Costa i sig.
Alltså. Nej. Alltså, du är ute på två hal is just nu. Ingenting i din argumentation hänger
den här ihop. Siden missar inte ens varummet i Premier League.
Alltså det jag vill säga är bara att han verkar vara helt fantastisk när han går runt och leker med alla spelares barn på planen och så. Han verkar så snäll och alla intervjuer, och det tror jag på. Han verkar vara en fantastisk människa. Men han kan tappa det på ett sätt som inte alla spelare tappar.
Ja, jag håller verkligen med Victor.
Tack Carl.
Jag kan till och med gå längre och se att han är liksom psykfall hela vägen. Att han gör allt det här gulligullande bara för att han vet att det syns på kamera. Och sen så...
Ni har uppenbarligen egna problem ni behöver ta tag i.
Det har jag absolut.
Det är en annan
podd. Ja. Det är för någon annan podd eller något prata om. Men okej, tillbaks då till hela den här
dystopin.
Då har jag faktiskt skrivit upp 10 stycken namn här. Mm. Så ni kommer få göra det här tillsammans helt enkelt och göra en 1-10. Om så blir du har ju papper och penna så du kan väl skriva här. Och så får vi försöka ha lite tempo i det här helt enkelt. Och det är som sagt, det är lite blandat, men alla har Premier League koppling och alla har koppling till alltså storklubbarna. Så jag börjar med det första namnet som ni ska sätta ut om mellan plats 1 till 10 helt enkelt, någonstans däremellan där ni tror att den kommer att passa in. Och namn 1 är Dirk Kuyt.
Klassisk 5-6.
Eller längre ner.
8.
Nej. Vet du vad man måste lägga in här? Det är inte bara kvaliteten. Det är lojalitetet, kämpa, andan. Vad han
nu är det bästa spelare.
Sexa.
Bara bryr sig om.
Ja, han är inte topp 4. Men han...
Sexa.
Sjua tycker jag.
Ni får max typ 10 sekunder.
Då. Ja, jag lägger Kuyt på 6, inte 7. Kalle. Kalle. Snälla.
Men nu har vi enats av det här. Ja. Så skriv ner. Vi behöver ha tempo här nu.
Ja, vi behöver tempo. Kuyt 6.
Du kan inte låta...
Namn nummer 2. Moussa Dembélé.
Underskattar. 4.
Prestationsmässigt väldigt dålig, så han hamnar ju på en 10.
Nej, nu får du ge det.
Alltså, han hamnar bara på de här klipparna.
Fråga...
What could have been? När gamla fotbollsspelare sitter i poddar och bara, ni skulle sett Moussa Dembélé på träning.
Då har förmodligen varit hur
bra som helst. Men han har inte psyket för att vara med på topp 10.
Bättre än Dirk Kuyt.
Du är helt rätt för att du vet ju mer om det än spelarna.
Då ska väl Kuyt i så fall vara 1 om det bara är psyke.
Nej, men man måste ju blanda in här. Alltså, Moussa Dembélé är fantastisk.
Ja, 10 sekunder har gått. Ni måste
ta 4.
Fyra!
De är 2 mot dig.
Omöjligt!
Moussa Dembélé in på fjärde plats. Vi går till nästa namn på listan som heter Florian Malouda.
Oh, spännande.
Sjua.
Ja, kul att det har kommit en av varje. Men hallå, vad gör ni nu? Du kan inte bara skriva och så tror att vi ska gå vidare.
Vi måste gå med dem på.
Absolut bättre än Dirk Kuyt. Jag har vunnit mer än Dembélé. Så
var varför låg Dembélé fyra?
Vad gaggen om?
Lade ni honom sjua?
Ja, men det här kan inte säga.
Malouda på sjunde plats.
Jag loggar ut.
Nästa namn, Fredrik Ljungberg.
Etta.
Nej.
Skriv en etta.
Femma.
Så högt.
Ja.
Han är alltså sämre än
Dembélé. Dembélé.
Ja. Nej, etta.
Femma.
Etta.
Nu är din avgörande röst här.
Sabri. Etta.
Han är inte etta igen. Inte.
Ja, men vi, ni går ju på kriterier som inte finns. Och jag tycker alltså, han är snyggast av dem. Så tycker jag han är
Ljungberg, jag skulle ha han någonstans vid åttan här.
Herregud. Det funkar inte i sin här podd.
Nästa namn, Wayne Rooney.
Etta.
Tia.
Nej, men Kalle, nu får du faktiskt ta det lite seriöst.
Ja, faktiskt. Ja. Kalle, kom igen.
Ja, men Wayne Rooney är topp tre.
Men det är fortfarande alla. Men jag listar dig upp och ner redan. Som
om vi tänker så här.
Det är det här som är charmen med den här grejen.
Vem kan dyka upp som är...
Men vi tar tvåan då, så sparar vi ettan.
Ah, ni kör på...
Är du med på det,
Kalle? Neil Mopay-taktiken. Mm. Ja.
Ja,
Wayne Rooney tar sig in på andra plats. Då går vi till nästa namn. Frank Lampard.
Ja, det är alltså, ett eller tre.
Det måste ju vara ett eller tre. Det är nästan en etta.
Gärna en etta.
De lediga platserna är alltså 1, 3, 8, 9, 10. Frank Lampard ska in.
Och du vet, alla de här listorna, då sparar de de bästa till sist.
Ta ettan.
Vi tar Lampard ett.
Lampard tar sig in för
nu
Wayne Rooney.
Nu kommer jag tillbaka.
Alltså.
Det
är Kalle är glad. Vi kan väl notera att Kalle sitter i den kungsblåa tröjan.
Ja, det har vi glömt att säga.
Det kan vi komma till sen.
Dagen till ära.
Okay,
nästa namn. Steven Gerrard.
Oh.
Ja, vi har bara en satt honom på.
Exakt. Jag har bara en sak att säga. Jag har bara en sak att säga. Om han är sämre än Moussa Dembélé, då går jag ut. Alltså, nej. Du har inget talat här, Per. Gerrard får vara...
Ja. Gerrard tre. Så då har vi alltså plats...
Jämnt skägg, men han är okej.
Då har vi plats 8, 9, 10 kvar.
Ja.
Nästa namn. Gareth Bale.
Ja, det får ju bli 8. Det får ju bli 8.
Tar vi vänsterback Gareth Bale här eller tar vi vänsterytter? Nia!
Ja, men vi ser så här. Vänsterback Gareth Bale. Mm, kanske 8. Vi ser 8.
Vad säger du, Kalle?
Han var bättre.
8.
Vill ha Bale på 8.
Gareth Bale går på 8.
Nu.
Då har vi plats 9 och 10 kvar då.
Ja. Kommer Haaland och Cristiano.
Nästa namn är Alan Shearer.
Oh.
Premier Leagues bästa målskytt genom alla tider.
Han är inte bättre än Malouda.
Han kommer alltså hitta in bakom alla dessa namn. Dirk Kuyt, Moussa Dembélé, Florian Malouda, Fredrik Ljungberg, Wayne Rooney, Frank Lampard, Steven Gerrard och Gareth Bale.
Nia.
Nia. Eller ska få en tia för att han går ut och svingar lite för mycket nu.
Jag tror vi redan har gjort
så nu bedömer man dem utanför planen. Vad fick han? Vilken plats? Nia.
Han fick nia, Alan Shearer fick.
Ja, då är ju tionde platsen redan klar då.
Ja.
Och den tillskriver vi...
Sluta, du får inte byta namn.
Nej, det står här. Harry Kane.
Ja, klockren lista, tycker jag. Det blev bra till slut.
Jag tycker att vi gör en upp och ner så här.
Bra teamwork.
Ja, vi kan väl bara summera då hur det, vårt challenge blev. Lampard 1, Wayne Rooney 2, Steven Gerrard 3, Moussa Dembélé 4, Freddie Ljungberg 5, Dirk Kuyt 6, Malouda 7, Gareth Bale 8, Alan Shearer 9 och Harry Kane 10. Ja. Så de två bästa målskyttarna i Premier Leagues historia hamnade på 900 och 10 plats.
Vi värderar mycket andra saker i det
här rummet. Vi har sagt, grabbar, Kuyt var ju först ut. Det är lite svårplacerat. Men när vi gick in på Moussa Dembélé som... Han är ju bara en talang. Egentligen skulle vi ha haft han 10.
Ja, men det var det. Jag tänkte så här, att jag lyckades. Min tanke var vilken ordning. Och när ni skickade in honom på fjärde plats så tänkte jag nu är hemma. Det här kommer bli riktigt stökigt.
Ja, alltså där fick vi ingen talan.
Lite också förbättringspotential i det. I att när man gör de här listorna, det brukar inte vara så många bra spelare.
Mm.
Så det ställer till.
Nej, den är svårplacerad. Alltså om vi fick namnet från början också.
Mm.
Verkligen.
Big Six sponsras denna vecka av Telia. När jag säger Premier League, vad tänker du på då, Viktor?
mitt kära Manchester United såklart, men också världens bästa fotboll som spelas där, och såklart våra svenska stjärnor. Vad tänker du på då, förutom Fantasy Premier League?
Nej, men att jag håller ligan väldigt högt såklart, precis som allsvenskan och all annan toppfotboll som spelas. Just därför är det kul att vi i Big Six gör det här tillsammans med Telia, som på ett jäkligt smart sätt samlar sporten på ett ställe. Till exempel kan du få alla sporter, matcher och ligor från Telia, TV4 Play och Viaplay, inklusive allsvenskan, för endast 849 kronor i månaden.
Man får också alla filmer och serier, och dessutom får man HBO Max utan extra kostnad på köpet. Det är faktiskt hela 498 kronor billigare jämfört med om du köper tjänsterna var för sig.
Visst är det så. Dessutom finns nu möjligheten att bara samla all fotboll i ett paket. Då kör du stora fotbollspaketet för 699 kronor i månaden.
Och nöjer du dig med bara allsvenskan, så finns lilla fotbollspaketet för 399 kronor per månad. Där får du även Svenska Cupen plus Champions League, Serie A och La Liga.
Att samla sporten smartare, det är verkligen Telia.
Vi säger tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Okej, så, vi måste väl prata lite om Chelsea då, Kalle.
Mm.
Det var match igår, och jag tänker att vi ska börja lite längre tillbaks faktiskt. Alltså, i måndags har ju redan Jesper och Björn såklart pratat om Premier League-helgen.
Mm.
Och det ska vi inte göra, men vi ska ändå ta ett litet avstamp där. Och jag tänkte bara, först och främst, det var väldigt kul när Jesper till oss i en chatt skrev i helgen: Chelsea borde läggas ner.
Ja,
det var så grovt.
Det var inte se på
eller Chelsea
med heller.
Nej. Men vi ska landa i en tweet där det var någon som skrev: It's time to change, efter matchen då, efter Chelseas förlust i helgen. It's time to change. If you wait any longer, it will be too late.
Mm.
Har du tagit del av den tweeten?
Ja, jag såg den. Thiago Silvas fru Dora, som
Isabel.
Exakt. Som är det en otrolig wag. Man måste, följer man inte henne, stark rekommendation att göra.
Verkligen.
Alltså, brasilianska spelare fruar generellt.
Bästa vi har.
Ja, det är det bästa vi har i det här världen. Hon var inte så specifik på vad det var som skulle förändras.
Nej, men det är ju fri tolkning.
Ja.
Det kan ju vara hon vill att andra spelare, eller hon vill bara att de ska vinna, eller hon vill att Pochettino ska lämna.
Det var ju mitt under match också, bara så här, vi vill ha byten eller du vet så här. Men alltså,
tidigare byten.
Ja, exakt. Nej, men man har ingen aning med henne. Alltså så här, den är faktiskt svårtolkad. Alltså, den är öppen för tolkning. Men tydligen så Pochettino och Thiago Silva kommer väl rätt bra överens, eller gjorde inför säsongen i alla fall.
Sen när han blev också strippad på lagkaptensbindeln inför säsongen, så att det kanske inte är, alltså, 100% från början.
Nej.
Så att,
man vill också veta hur en manager hanterar den här typen av liksom externa, vad ska man säga, irritationsmoment, eller vad man nu vill kalla det. Alltså, tar han in Thiago Silva nu på att du får faktiskt...
Ja, men det sägs att de har snackat i enrum om det här. Och sen så petades ju Silva igår i kuppen. Om det är rotation, så här, det får väl...
Men då fick hon som hon ville då. Ja. It was time to change.
Ja, och ta ut mannen istället.
Men innan vi släpper henne då och tar oss in på matchen, så kom det ju en till tweet från henne igår. Jag vet inte, det kanske ni inte har hunnit se. Och som du sa då, Silva spelade inte igår. Det kan ju också vara det av. Han är ändå gammal och så. Men då skrev hon så här: I'm sorry that my personal outburst as a passionate Chelsea fan has caused such an impact. I am passionate about the team. I thrive on victories and I'm saddened by defeats. We all want the same thing. A winning team. Come on, Chelsea.
Hon låter som en spelare.
Ja, verkligen.
Not the result you wanted. Liksom.
Instagram-inlägg. Ja, men det är väl vackert.
Ja, så hon har ju ändå själv då förstått att det har... Undrar om det har tagits upp till verkligen så här spelare- och ledarnivå. Att nu är... Alltså, har ni sett nu? Nu är Bell Silva ute igen. Du vet, nu måste vi prata med Thiago. Det här funkar inte. Han får ta det med henne.
Ja.
Alltså, vi måste lugna det här nu. Vi sätter honom på bänken idag och ser hur det blir. Ja.
Men det går vi...
Skickar hon en tweet om det här nu? Det är som ett lite sista test.
Ja.
Om hon lackar på...
Nej, men jag tänker ju också så här, alltså spelaren här, alltså han har väl något så ansvar, han måste ju kanske ha gett upp. Jag vet inte hur hon var i PSG och Milan och du vet, hon kanske var likadan. Alltså jag har inte följt henne, men typ han är så här: grabbar, jag orkar inte. Alltså jag har ju låtit henne och hennes sociala medier, hon bara, nej, hon får köra, jag orkar, jag är för gammal för det här, jag orkar inte lyssna, typ.
Jag tror inte han använder det. Det är min spaning. Att han verkar så lugn och öppen. Så det var ju när Netflix-serien så kom de här lagkaptenen under VM. Var ju han med en del. Och man, alltså han verkar ju verkligen vara så otroligt professionell och omtyckt. Och han brukar ju vara ute och kommentera saker på Instagram när fans kritiserar Chelsea typ och sådär. Men att det där är hans kanal. Alltså för att uttrycka sitt missnöje. Han är smart. Han är smart den jäveln.
Bulvanen.
Ja, han använder frugan för att säga det han egentligen tycker.
Exakt. Smart.
Så det är, Thiago Silva är WAG också.
Ja. Ja, det är en bra spaning. Geni. Håller med.
Genidrag. Ja. Och också snyggt att liksom, ja, men jag är lite sliten på Stine och jag kanske är bäst att jag vilas nu i FA-cupen. Så liksom, då maskerar han det ännu snyggare att han inte spelar matchen och kanske ja, tror att det är någon osämja och sen vinner vi med 3-1 och allt ser bra ut liksom. Så nu är det fridfröjd, nu kör vi.
Ja, men så här agerar en ledare tycker jag.
Mm. Exakt. Och men vad är din... Vad känner du nu då, Kalle? Du satt på din din kungsblåa tröja idag igen. Och
den är på om Chelsea.
Här är också kungsblå idag faktiskt.
Ja, ja, men det är för att hedra.
Mm. Ja, just det.
Världens bästa vän, Per.
Nej, men hade det inte varit ett resultat igår, då hade det ju kraven för avgång varit extremt starka. Hur känner man nu? För Chelsea var, alltså, tycker du Chelsea var bra igår? Eller var det mer bara så här, bollarna trillade in?
Nej, vi var skitbra.
Det var ju ändå, ja.
Vi var skitbra. Ja. Sen gör väl alltså Villa också en dålig insats. Liksom, så det hjälper väl oss att se ännu bättre ut. Men vi var verkligen på tårna. Och jag sa typ här innan vi drog igång här att man trodde väl kanske inte det om en cupmatch, ett omspel i en FA-cup fjärde omgången mitt i veckan. Att spelarna på bottaplan skulle steppa upp när det kanske är mest kritiska läget på säsongen för Pochettinos del och lagets del också. Mm. Men då fan visar de mod, inställning och jävla kämpavilja och gör ju kanske säsongens typ bästa första halvlek som jag har sett. Och får också utdelning för en gångs skull att bollarna trillar in. Rätt spelare gör mål. Så att jag var lite så här, jag visste inte vad jag skulle tro efter första halvlek och första tanken blir såklart att det var den halvleken och nu kommer Aston Villa tillbaka och så är vi tillbaka på ruta ett igen. Men det, så blir det inte.
Är det inte väldigt gammel Chelsea om de nu skulle gå och ta en cupdubbel?
Jo.
Alltså, det känns otroligt gammel Chelsea att göra det.
Ja, men lite som CL hösten 2012. Exakt. När vi vann
nu är det ju, på er bekostnad. Liksom. Nu är det ju ett visst motstånd här den 25 som är lite för svårt.
Men det är det som talar emot. Motståndarna.
Mm. Men Kalle, jag tar med mig två spaningar från den här matchen. Eller, dels tyckte jag typ att första halvlek kändes lite som en träningsmatch. Alltså det var, Chelsea gjorde mål och var bra, men det var ganska där lugnt. Den kom ju igång lite mer andra. Men det ena är ju att om Pochettino startar Sterling efter det här, då är det så totalt känns det fel. För att Sterling har ingenting i den här elvan att göra, tycker jag. Och jag kollade upp lite så här stats på honom. Det är så här, de vinner ju i princip varje gång han inte är med. Mm. Anfallsspelet ser mycket bättre ut. Så det är min ena spaning. Det att han får inte starta Sterling. Jag tycker att han förstör hela Chelseas anfallsspel. Och nummer två är ju att nu Enzo måste ju bli en favorit efter den här målgesten. Mm. Att ryktena kommer att...
Får han ta av tröjan och peka på sitt namn?
Nej, han gjorde ju peka på sitt huvud, peka på planen liksom, peka på klubbmärket liksom.
Och det var ni såg.
Nej, men.
Får jag säga en sak om det firandet? För jag såg, det var ju ganska mycket då på
du
Twitter.
Kan kolla på reprisen liksom.
Nu Enzo bevisar att han vill vara kvar. Vi bara spolar tillbaks bandet till hans sista match i Benfica. När väl gjorde exakt samma målgest.
Säger du?
Nej, men det är inte samma.
Tro vad ni vill.
Det är inte samma sak.
Nej, men Benfica varit ett tag, alltså så här, nej, men jag tycker
att tjänar han ändå också 10% liksom,
han tjänar för lite för att göra det.
Exakt. Ja. Ja, men då låg ju kontraktet på bordet en timme senare och då är det lätt att ändra sig.
En sjuk grej med det där firandet som jag vet inte om alla noterade, men det är hur Nicholas Jackson firar. Alltså han tar ju en sån tröja, pussar den en gång, man bara okej. Två. Tre. Han nästan hånglar med tröjan och sen är det han som har kvar den medan en som går och bara, vem har min tröja? Så är Nikola, alltså, vad hände där? Det var såg du det, Kalle? Det var lite weird.
Han bara,
han pussade. Alltså, händerna, vad fan liksom var det som skedde? Ja. Alltså, jag vet.
Han
alltså,
är lite speciell, Nicholas Jackson, det kan man visst säga.
Jag bara, jag tog det och så pussade jag. Jag bara, okej, okay, igen och så ner på marken så bad han och så bara höll han i den typ så här, nu kan du få tillbaka den.
Jag tror att vi kommer få se en tweet från Nicholas Jacksons fru ganska snart.
Exakt.
Om det dags att jag med Enzo Fernandez. Det här känns inte bekvämt.
He never kissed me like that.
Exakt.
Man kanske var lite omskakad också efter 200 målet när han har fått stenhårt inlägg på ansiktet och in i mål. Ja. Så att det är kanske ett stort rätt
mål som mål.
Ja. Verkligen.
Men det här med att Cole Palmer spelar som striker typ då.
Mm. Vi letar väl fortfarande efter någon som kan göra mål i den positionen. Och han har ju varit bra där innan. Han startade mot City och var hur bra som helst. Så att han kan absolut spela där i en droppande roll. Och sen så hade vi Jackson på kant istället och Madueke på andra som stod för kontringarna. Liksom. Så att det är bara taktiskt drag för att kontra mot Villa. Liksom. Som likt Newcastle gjorde och vann. Liksom. Så att jag tror det var mycket inspirerat därifrån.
Jag tycker det är jättesmart av Chelsea att när de möter höga backlinjer där man liksom kan få lite... Där han får liksom ytan på Palmer om man vill komma runt på kanterna jättebra. Möter man lågt stående, då vill man ju ha en längre bak. Mm. För att han är ju den som kan trä in bollarna väldigt bra. Och liksom så här, göra en spelare skjuta utifrån. Så, ja, men det är bra att de kan använda Palmer på olika sätt.
Mm. Ja, han är otroligt smart. Alltså,
undrar vad Chelsea hade varit den här säsongen utan honom?
Ja, jag har tänkt en tanke med. Det
är... Vad har du tänkt då när du har tänkt
en tanke? Inte en rolig tanke.
Vad mer har du tänkt efter du har tänkt en tanke?
Ja, då så gick jag och la mig. För att jag inte vill tänka det.
Jag började tänka vad jag skulle laga till lunch imorgon.
Nej, usch, det vill jag inte veta faktiskt. Det är illa som det är med honom.
Men jag kan ju inte alltså, låta bli. Det enda jag tänker på just med den här matchen när jag låg och kollade på den igår. Och sett då till prestationerna som var i ligan. Det är ju precis vad Manchester United alltid har sysslat med de här åren. Det ser så dåligt ut. Och sen kommer en ligamatch mot den här typen av motstånd. Som har gått bra och alla är så här. Det är bara att spika dem. Det här kommer vara sån slakt nu. Det är
på Villa Parken liksom. För att man
ja, och så löser man en bra insats. Men jag kan berätta för dig, Kalle.
Ja, jag vet mycket väl.
Jag måste vända mig om här. Att på måndag.
Ja.
På Selhurst Park. Då kommer det bli förlust så det sjunger om det återigen. För man tänker sig hopp och så vinner sig någon lite tid eller vad det nu är.
Mm.
Och sen är det back to basics.
Jajamän.
Ja, men det är bra för Palace att ha liksom ESC och Lise och alla de liksom borta nu. För att säga, det här är en given tre poäng.
De ska vara helt uträknade. Det är då de blir som bäst i det här läget. Men det kan också vara... Hade vi torskat igår, då hade det ju varit liksom en dead man walking match mellan Palace och Chelsea. Vinnande laget får ha kvar tränaren, förlorar tränaren. För Holson är också nära att få lämna igen.
Mm.
Vi har en trippel att presentera tillsammans med ComeOn som precis lanserat en ny sportsbook, det vet ni, vid det här laget. Och den innehåller riktigt grymma odds. Och Sabri, det är lördagen du fokuserar dig på.
Jag har fokuserat på lördagen och jag har ju liksom så här, jag är ju en, när jag har liksom lagt ett spel, då vill jag, jag är sån som gillar att se matchen, jobba in den, soffkant eller vart jag nu än är. Jag skriker in mitt bett. Så därför till lördagen så har jag valt 13:30-matchen, 16:00-matchen och 18:30-matchen. Så att jag hinner med och jobba alla tre. Och först ut är ju City mot Everton och det Haaland är ju tillbaka. Han är ju så lack att han inte gjorde mål förra matchen. Och jag tror att City faktiskt kommer köra över Everton. Så City att göra minst 3 mål i den matchen. Mm. Och sen har vi ju Luton... Ska vi kalla dem? Real Luton.
Ja, visst.
Alltså, va?
Den där arenan,
Bernabeu Junior. Luton att slå Sheffield United hemma har jag 16:00. Så efter målen i City, då jobbar vi Luton. Och så har vi 18:30-matchen Nottingham mot Newcastle. Och där vet vi, det kommer bli mycket mål. Det kommer bli svängigt. Och den matchen går över 2,5 mål. Det är min trippel. City, minst 3 mål, Luton vinna och över 2,5 i Nottingham, Newcastle.
Och spelet, det hittar man boostat på common.com under fliken experterna och på Big Six Twitter eller X-konto, kalla det vad ni vill. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till ComeOn som är med och möjliggör detta avsnitt.
Vad tror ni är lösningen på Chelsea då? Alltså jag menar så här, nu har man ju gått igenom Tuchel, Potter, Lampard och nu Pochettino och du vet så här, man har ju slösat oändligt mycket pengar, men det har ju också varit spelare som många andra klubbar ville ha. Många ville ha Enzo, många ville ha Mudryk, många ville ha Caicedo, som har fått alla dem, och så liksom funkar det liksom ändå inte. Är det så här, ska de byta tränare igen? Är det så enkelt att det är så här, vi behöver bara försöka hitta rätt tränare, eller är det, alltså det är svårt, eller vad tror du liksom inte?
Men det är väl eviga frågan och varit i 2 år liksom, vad som bör göras. Jag blev lite frestad av tanken innan matchen igår, för den har ju ändå så här fått en att kanske lugna sig något. Men att så här, om Pochettino lämnar, det finns inte kanske supermånga lediga tränare där ute. Men en viss speciell är ju ledig i Mourinho. Och på ett sätt så kittlar tanken om att bara komma in, spela den tråkigaste fotbollen som finns, kontra låta han köra sin 2-årsrace där han är som bäst. Han brukar alltid få sparken i 3:e året liksom. Och efter det, när han har kanske stabiliserat upp det lite, med satt ett försvarsspel, fått spelarna att få respekt för en tränare, då kan man ta in en sån här projekttränare som både Potter och Pochettino har varit liksom. För att den truppen, alltså här, i det stadiet Chelsea är nu, så tror jag det bara blir svårt att bygga ett projekt på alla delar samtidigt i klubben liksom. Och jag tror en Mourinho har varit en väldigt fin förvaltare av det vi har nu, och lämna över sen till rätt man som ska ta oss till nästa steg. På ett sätt, det är en drömtanke i en drömmars värld, sen när Mourinho kommer tillbaks. Om man hade gjort det, så blir det väl liksom ett halvår, och sen så kommer rubriken att de har bråkat med Bowley, och sen är han ute igen liksom. Och så brinner det igen på Stamford Bridge.
Men jag tror Frank Lampard gjorde en ganska öppenhjärtlig intervju efter att han fick kicken då i fjol. Jag tror det var Diary for CEO.
Ja, det var.
Den pratade väldigt mycket om hur den här stora och ganska så här, disharmoniska spelartruppen, hur mycket det påverkade alltså individerna. Och att du kan inte bygga ett kollektiv med det omklädningsrummet. Och det ser vi, tycker jag, ganska mycket att de nya spelarna som kom in, alltså därefter att han gjorde den intervjun, alltså Caicedo och liknande, de har heller inte den mentaliteten. Jag tycker att det syns väldigt bra i liksom i Wolves-matchen här i helgen. Sen kan spelare förändras såklart, men jag tror att en tränare som ska bygga det här nya Chelsea kan inte ärva ett sånt omklädningsrum, utan det måste komma någon emellan som liksom reder upp det, så att det, när det kommer liksom den här tränaren som ska liksom ta Chelsea till nästa nivå, att då är det verkligen få en ruta ett. Och att det inte är att först behöva liksom, skala ner och liksom anpassa det. Att
rensa luften på gammal liksom.
Precis, för det är ju så här, att när det gäller tränare, det är ju liksom 90% psykologi. Alltså köpa in på ett projekt. Och då kan du inte börja ett sånt projekt genom att avsluta det gamla.
Nej, exakt. Det håller jag verkligen med om. Och sen har vi pratat om det också tidigare på liksom att de spelartyperna de köper, och kanske personlighetstyperna de köper, det är liksom unga spelare som inte hunnit bevisa sig på högsta nivå, utan de har bara potentialen att göra det. Och för många sådana, utan någon som kanske går längst fram i ledet, då letar ju alla efter en ledare att förhålla sig till, både på planen, utan omklädningsrum och på träningen liksom. Så att, och sen kanske en tränare som vill för mycket på något sätt, för snabbt. Då tror jag inte det blir bra. Och det
men det var ju det som var grejen med Pochettino. Jag tror vi pratade om det i den här podden också innan. Att vi var så här, det här är nog helt rätt för Chelsea. För att han kommer med ett koncept, en hel ledarstab. Han har gjort det här förut i den här ligan. Att man liksom fick det här färdiga paketet. Att så här, det här är Pochettino, så här spelar han den här truppen. Och han kommer med sina 9-10 stabs... du vet, de kommer som ett paketpris, och där behöver man liksom inte hitta några andra. Men alltså, det känns ändå som att han är jäkligt överskattad. Jag tycker personligen att han överpresterade med Tottenham. Och det är väl typ den bästa prestationen han har gjort som tränare någonsin. Och då var det liksom, då hade han en viss spelare som ofta räddade upp, och då pratar jag inte om Moussa Dembélé, jag pratar om Harry Kane och sådär, som han inte riktigt har i Chelsea. Så jag vet inte, jag tror inte att han är rätt alltså.
Per, vad säger du då? Som Tottenham-supporter, jag vill bara flika in att i måndag så sa ju Alexander Axén, det är ju fler saker än Titanic som inte skulle ha lämnat Southampton.
Ja, exakt.
Sen han då syftade på Pochettino.
Precis, och att bristen på titlar var beviset på det. Jag vet inte hur många titlar han vann i Southampton.
Nej, exakt.
Men vadå, Southampton då var ju ett...
Morgan Schneiderlin.
Exakt, Morgan Schneiderlin. Nej, men jag tycker väl här att så här, man kan inte förvänta sig att en ledare fyller 2 olika liksom, så här, strategier samtidigt. Alltså, tar du näringslivet, när ett storföretag behöver liksom liksom downsize, men du tar in en vd som gör det specifikt, som är proffs på liksom, ja, men slimorganisationen. Behöver du skala upp och ha en tillväxtresa, ja, då tar du in en vd som gör den resan. Ja. Du kan inte få båda ledare i en. Och det är lite det som Chelsea har försökt få här med Pochettino. Känns att du ska ha en liksom vd eller ledare i Pochettino som först ska liksom så här downsize hela det omklädningsrummet till att liksom, ja, men formatera om dem. Mm. Och sen ska du vara liksom tillväxtledaren i att ta dem till nästa nivå. Jag tror inte du kan göra de här två sakerna samtidigt. Man hade nog behövt liksom, ja, men kanske en Mourinho-typen emellan innan man hade gått på liksom en sån tränare som ska ta liksom en ung trupp till nästa nivå.
Mm. Nej, det var det jag var inne på, min drömtanke med Mourinho också. Mm. Att det skulle kunna funka så. Men det är komplext, va?
Nej, men jag läste någonstans också att innan den här matchen mot Villa, då hade ni släppt in 4 mål, 2 matcher i rad. Ah. Och ni har gjort det 4 gånger. Och det har inte hänt sedan säsongen 90-91 att ni har släppt in 4 mål i 4 olika matcher. Så en till, då slår han det rekordet. Och sen så såg jag den här, jag var inne på Opta Power Ranking. De räknar, de power rankar lag då, i Europas klubblag. Efter, ja, men det är alla de här statistiksiffrorna. Och då är det sjukt, alltså det är sjukt hur Chelsea har sjunkit på listan. För efter Champions League där, så var ni topp 5. Så var de topp 5 på den här listan väldigt länge, fram till 2022. Nu har de ramlat ur topp 30, så inte ens enligt statistiken sådär, så borde ni vara bättre. Alltså ni är bakom Lazio, West Ham, Lille, alltså sådana klubbar. Så jag vet inte, om man gillar sånt så är det ju, det verkar ju inte funka heller. Så det är inte så här, enligt statistiken borde de vara här uppe. Nej, enligt statistiken är de till och med rankade 33 eller vad?
Ja, men det är så vi väl ligga med. Kommer man 10 i Premier League så ska man väl vara liksom topp 50 i Europa typ. Och nu är vi där igen, så det är väl liksom bara sanningen någonstans.
Kommer ihåg när du var med här, Per, tjena, och så pratade Tottenham. Det måste ha varit förra året.
Ja.
Och nu har det varit, eller ja, man har kryssat, tappat sent mot Everton. Man har åkt ut ur FA-cupen mot City.
Mm.
Man har väl kryssat mot United. Sen tagit lite 3 år här och var.
Precis. Det är ju, jag tycker man nu, och det syntes väldigt tydligt i senaste matchen mot Everton, men hur så tröttkörda truppen är. Jämför du Porro till exempel, och Udoge också, nu med liksom, ja, men för en månad sen, så tycker jag det är ganska stor skillnad. De är inte lika, Porro är inte den dominanta spelaren längre som han var, utan man märker det ganska mycket. Och sen så, en grej som Arns har, alltså får man liksom lärt sig, så är att det var ju väldigt mycket kritik i början på hur han inte liksom gick in för att försvara liksom ledningarna, utan var lite, ja, men lite dumdrist i att fortsätta köra. Jag tycker det har han liksom åtgärdat den sista tiden, alltså när vi har en ledning sent i matcherna, liksom formatera om i laget för att skydda den, speciellt om det är en tvåmålsledning. Det som har gjort oss fel de senaste gångerna är ju, man försöker ju med Dragosin in, alltså, det är lite så att spela in och försöka liksom få in honom, bara trycka in honom lite grann. Men man har ju gått tillbaka till en trebackslinje där då i de matcherna, vilket inte har satt sig riktigt. Och det är då som, ja, men, kriterien kom liksom efter det matchen mot Everton. Nu är ju kriterien i sig är ju liksom ett, ja, men, slumpmål egentligen. Mm. Så. Men det släpptes ju till en hel del chanser i övrigt också. Så jag tycker man märker ganska mycket på liksom, så här fitnessnivåerna, och att man inte är kanske riktigt hemma i de här liksom, tweakningar man gör under matcher för att försvara sina ledningar. Så jag tycker att man har, vad gäller anfallsspelet, jämför man det nu med liksom för någon månad sedan, så är det mycket mer frenetiskt. Alltså tar du, när du vinner bollen, det är liksom, det är ännu fler spelare som går offensivt. För möter du lag som Brentford, Everton, ja, men då får du inte liksom samma marginalnytta i omställningsspelet, eftersom att de går inte upp med lika många spelare. Vilket straffar sig mer i den här typen av matcher än vad det gör om du försöker göra det mot ett Chelsea eller ett United eller liknande. Så. Och det har fått till följd att man har ju inte Tottenham, anfallsspelet har ibland sett liksom, bra sett att man kommer till en del chanser, men man har inte lyckats kontrollera spelet i de senaste, ja, men, 5 matcherna eller liknande. Och det är det som gör att man till slut tappar ledningar. Att man kan, men du rullar inte runt bollen, utan så här, du försöker gå på avslut egentligen i vartenda anfall du får. Och det är ju någonting som, det får väl Arns ta på sig. Jag tycker att generellt sett går åt rätt håll. Man försöker vara inte lika dumdristig, men man lyckas ju inte kontrollera spelet och matchen.
Men är det liksom en ändring som kommit i mitten av säsongen nu? För att man har ju hört James Maddison så här att, och alla flera spelare, Dejan också, intervjuer, hylla Ange för att när de försökte någon gång behålla bollnavet på någon träning eller vad det var, träningsmatch, efter de ledde med 4 mål, då blev ju han rasande och sa, nej, fortsätt göra mål hela tiden. Mm. Och nu, som du säger, att han kanske börjar bli lite mer feg i, och ta in en Dragosin, trebackslinje, säkra upp. Det kanske rör till lite för mycket, skapar oro och så vidare. Att han ändrar lite sånt som mentalitet och blir lite mer defensiv kanske kan skada då, eller det har bevisligen gjort, i alla fall nu.
Men kan inte lite ligga i att han inser lite att när vissa spelare är borta så håller inte ersättarna samma klass för att kanske gå framåt en hel match. Alltså för mig så tycker jag tydligt att alltså vissa spelare kan vara trötta, men alltså saknaden av Bissouma, Sarr, Lo Celso till och med på mitten och Son framförallt. Då och Maddison också borta, då orkar inte Tottenham med ersättarna hålla det där höga tempot, för att kvaliteten finns inte på samma sätt i Höjbjerg, i Skip, i Gill eller i Brennan Johnson. Alltså de som är så här, jag tror att när de här spelarna är tillbaka så kommer vi få se inte ett Tottenham som igen kastar in en fembackslinje, utan jag tror att han kommer gå på sin linje. Nu är spelarna tillbaka, nu kommer vi spela så här. Vi ska vinna, vi ska avgöra matchen istället. Vi ska göra 3-0 och sen liksom.
Ja, men absolut, det tror jag har en poäng. Jag tror att säga mycket till vad som man går ner på trebackslinjen nu på slutet. Jag tror jag har mycket att göra. Man vill tvinga in Dragosin och få, han behöver ha sina minuter för att komma in liksom så.
Det också.
Men det här är ju ett spelsystem som kräver att du gör 5 byten i 6:e eller i 60:e minuten liksom. Och där är ju Tottenham inte idag, att man har 5 på bänken som fyller samma funktion som de 5 man plockar ut. Det har varit väldigt tydligt med framförallt Sarr, som egentligen, men lite i det tysta, kanske är en av de viktigaste spelarna i Tottenham. Vilket har märks tydligt, och Höjbjerg eller Skip fyller ju definitivt inte den typen av funktioner. Jag tycker på Maddison, han har varit borta länge, kommer visserligen han tillbaka nu, men man märker också på att han är också ringrostig liksom. Han kanske fått lite för många minuter än vad han skulle haft vanligtvis, för att man skulle få in honom i rätt fitness.
Men det är också lite så, alltså, nu har ju Richarlison varit er hetaste spelare här på slutet, men det är också en spelare som han har tagit ut max av i 69, 65, 70 minuter ungefär. Alltid där känns som att Richarlison oftast blir utbytt. Nu är det ju 90 minuter på han och hans sätt att spela. Han är ju väldigt liksom aggressiv och intensiv. Så jag tror att det är lite orken och lite att han spelar ju med sånt högt tempo. Det var så här Klopp för några år sedan, du vet, när det var så här, nu har vi inte riktigt truppen för att spela det här, den här fotbollen du vill spela. Men han vägrade ju liksom. Det var ju så här, ner med Henderson som mittback. Och man bara, men då kan vi ju inte spela hög backlinje. Jo, nu ska vi spela på vårt sätt. Sen, det finns ändå något positivt i att en tränare ändå verkligen tror på sin idé. För det har ju sett ett helt annat Spurs. Vi har ju sett att hans sätt funkar. Men det är bara att...
Absolut. Nej, men jag håller med. Det är ju... Tottenham har ju inte materialet egentligen för att spela så som man spelar nu. Men sen gillar ju att han inte gör kompromisser på det. För att det här ska ju vara liksom, det är en ung trupp och du ska bygga långsiktigt. Då tycker jag rätt att på kort sikt inte kompromissa kring det. Men det är, nu får man ju spelarna tillbaka. Nu är det, får vi se om sån spelar i helgen. Det är väl lite osäkerheter kring det. Men i övrigt så ska ju alla vara tillbaka nu. Och även om det kommer ta några veckor såklart innan de är liksom tillbaka i fullt slag och alla är liksom redo för 90 så får vi se också vad det betyder för Dejan. För nu startar han på bänken här. Han har inte startat många matcher på bänken sen han fick sin första start i Tottenham.
Minuter. Alltså,
var det en bänkning eller var han lite sjuk?
Nej, men jag tror att så här, han det var, jag tror i den här matchen var det nog i mångt och mycket en rotation, men det är ju uppenbart så att Dejan är ju inte en liksom Ange Postecoglou kantspelare. Det är han inte, utan där vill han ju ha bolltransportörerna som är bra på liksom småytor och är lite den här, men Brennan Johnson eller en Jeremy Doku eller vad man nu vill jämföra med.
Timo
Werner. Faktiskt. Oh, Timo Werner som ändå har liksom
varit sämst.
Gjort det bra sedan han kom in. Så jag är lite oroad ändå för Dejans skull. Det är klart att han kommer fortsätta starta matcher om jag tänker på lång sikt. Mm. Eftersom att han uppenbarligen inte är en Ange Postecoglou ytter. Men ska ju kunna ha samma position som Maddison eller kanske till och med den som Sarr. Så det blir intressant att se framåt hur man kommer använda honom. Kanske jag då på sikt kommer konkurrera på samma position som Lucas Bergvall.
Mm. Bissouma hade väl malaria?
Så. Ja, exakt. Han testades ju positivt för det under afrikanska mästerskapen. Men spelade ju ändå. Fast inte liksom...
Med malaria? Minuter.
Ja. Han liksom sa att... Ja, du har malaria så du får börja på bänken. Ja, tack. Ja. Tack. Men han ska vara fit for fight nu. Sen vet inte jag om det är någon liksom återhämtningsperiod som behövs för malaria. Är dåligt uppsjunget på hur det funkar med liksom...
Det kanske låter värre med malaria än vad det är.
Mm. Ja, men det är speciellt eftersom det är en sjukdom som kommer tillbaka. Liksom. Jag vet inte hur det är när den kommer tillbaka på ditt, om det blir liksom med mindre och mindre effekter på kroppen.
Den är här nu. Comeons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. Plus. Regler och villkor gäller. Come on!
Men det har man ju också märkt, såklart. Höjbjer är ju en sån som... Arns gillar ju inte Höjbjer, det är ju ganska uppenbart. Framförallt så... Men det är också det att han inte orkar spela längre. Han har behövt gå ut ganska tidigt i matcherna. Och det är samma sak där med Bissouma och Sarri. Jag tror att de är underskattade spelare för hans spelsystem. Även om kanske Bentancur har ju liksom minimerat skadan av att de har varit borta såklart.
Är du glad över det kanske det. Men Bergvall-värvningen?
Jag var väldigt förvånad över när liksom ryktena först började komma. För att en anledning till, eller en grej som har pratats mycket i interna kretsar när det var liksom kopplingen till exempel Conor Gallagher och liknande, det är att Tottenhams två största liksom talanger i akademiled, eller nu är de kanske inte så stor del av akademin och A-truppen, är ju i de här positionerna i Jamie Donnelly och Alfie Devine. Så jag var väldigt förvånad när det då började ryktas kring en ändå hyfsat stor transfer för att vara i den åldern. Men ju mer jag tänker på det, ju bättre känns det i det att jag tror man ser någon som en sexa framåt. Och i så fall så tar han inte någon annans position där.
Höjbjörs.
Han tar Höjbjörs position. Mm. Ja, men faktiskt. Och det som båda är väldigt gott är att säga, man verkar ju som att man ser lite grann på Bergvall-värvningen på samma sätt som man såg Sarr-värvningen. Och då fick han ju vara med i A-truppen från första stund och få sina minuter och få bevisa sig. Sen ska man med sig att när man köper så här unga spelare när man är 18, hela målet med det är att göra dem till homegrown. Mm. Så oavsett hur han gör sitt första eller andra år, man kommer inte släppa någon för det. Utan man kommer se till att han får sina 3 år som man behöver i engelsk fotboll. Mm.
För då blir han dubbelt så dyr sen. Exakt. Om en annan engelsk klubb ska köpa honom.
Exakt. Sen så det känns ju... Men ju mer jag tänker på det så han är ju väldigt mycket av en Postecoglou-spelare om du ser någon som en sexa. Liksom. Mm. Så att det är ju som sagt... Det är en position där det kommer slussas ut en hel del för Tottenham i sommar. Höjbjerg kommer definitivt lämna. Vi får se hur det blir med Skip. Även om det skulle komma in någon till så ser det ändå ganska bra ut för honom att få en plats i truppen där. Han kommer i alla fall, tror jag, göra första halvåret i Tottenham. Sen så kan det alltid bli en utlåning till Championship. Det är väl kanske det mest troliga också. Men också internt pratas det ju liksom... Ja, men man taggade på den här värvningen helt enkelt.
Per, kommer du ihåg vem som blev Player of the Season förra året i Premier League?
Väldigt förvånad om det inte var Haaland.
Ja, men så var det ju.
Bra, där har jag koll.
Och jag tänkte då på en grej. För den här säsongen, det är ju ett tag kvar såklart. Och det är ju ingenting, det är långt ifrån avgjort den här ligan. Både i toppen och i botten, eller hur?
Ja.
Mm. Men
mer avgjort i botten.
Ja, men om man bara skulle tänka så här, vem... I fjol den här tiden på året så kändes ju Haaland redan som en ganska given kandidat. Han hade ju spelat, nu kanske han missat någonting, men i princip han hade ju inte varit skadad. Han hade ju spelat varenda match och bara öst in mål. Nu har han har ju varit borta väldigt mycket. KDB, som många klassar som Premier Leagues bästa spelare, kanske genom tiderna, också varit borta i princip hela säsongen.
om så här, just nu, vem ser ni förarsätes till att vara årets spelare i Premier League?
Som att ta hem det i slutet på säsongen.
Ja, eller kanske just nu och också då, om den håller den takt, eller vad man nu ska säga. Sen kanske Håland nu bara kommer fortsätta spotta in mål och på en helt onaturligt sätt nu när han är tillbaka och kanske vinner ligan och sitter, då kanske han ska ha den. Men vem, alltså, det känns verkligen inte som att det finns något självklart val. Jag satt och tänkte lite på det där igår.
Ja, men det blir ett väldigt ryckigt, för ta de som liksom inledde säsongen att göra väldigt bra, men ta en Madison också, liksom, så säkert hade kunnat vara i en sån diskussion. Gick ju sen att bli skadad och nu är det omöjligt att ha med honom i en sån diskussion nu, för att ja, man vet inte hur man kommer kunna utvärdera det i slutet på säsongen. Så av topplagen blir ju det oerhört svårt. Det är nästan man får leta utanför topp 6 för att hitta spelare där som sticker ut. Och det där är väl kanske sånt som Cole Palmer som är mer liksom konsekvent i liksom produktionen under året så här långt. Sen tror jag absolut inte att det är där vi kommer sluta i slutet av säsongen.
Ja, men tänk dig vad chef det är på det sättet i så fall också, om en spelare i ett lag som kanske slutar på 10:e plats, nu är ni 11, så en placering kan jag ändå ge er, ska bli årets spelare i Premier League.
Ja, men det är, han kanske är mer åt most valuable player typ of the season någonting. Alltså, ja. Att han har haft den impacten i Chelsea för att han har varit en såklart lysande stjärna liksom, och kanske likadant med typ en sån som Micke van de Ven som man har märkt när han var borta hur viktig han är nu när han kommer tillbaks.
Så nu, apropå Micke van de Ven.
Ja, löp
snabbast någonsin i Premier Leagues historia. 37,38 km i timmen hade han mätts till.
Exakt, jag tror att
ingen har mätts snabbare.
Hour, måste det varit medvind, va?
Jag vet inte hur snabbt det blir i kilometer.
Nej, men jag tror, okej.
Medvind.
Ja. Jag tror det var 23,8 km i
timmen. Blåste extra mycket.
Mycket medvind.
Tornadon Elisabeth var...
Vad sa du?
Jag blandar ihop kilometer i timmen och miles per hour. Men... ja, men det var lite synd med, och tydligen började de ju mäta det här.
Säsongen. Nej, 37,38 km i timmen.
37,38. Mm. Då började de mäta det här för säsongen 2021. Då. 2020-2021. Så det är lite sanning med modifikation att han är liksom snabbast någonsin. Men man kan ju fortfarande hävda det eftersom att man inte uppmätt någon som är snabbare i alla fall. Men han är ju ett otroligt monster. Det är ju också så här, han var ju också lika snabb som Usain Bolts snitthastighet, vilket också är lite så här hittepå statistik, för vem tar en snitthastighet, men hans topphastighet var fortfarande typ så 10 km i timmen snabbare.
Men kommer han från friidrottsbakgrund och sånt, vet du?
Nej, det kan jag inte svara
så
på.
Så hade utnyttjat det på riktigt.
Micke van de friidrott.
Nej, men man hör de här...
Stänger vi upp.
Man hör de här statsen och så här, att Andrzej Poskoglowicz står liksom vid halva plan. Då vet man ju att han har ju fan ser den snabbaste back. Så får honom spela...
Nej, väl ingen... bara back.
Spelare till och med, ja. Men någon jävla player of the year är han ju inte.
För nej, just det.
Delas det ut idag är det ju Salla, alla dagar i veckan.
Ja, det blir väl så tråkigt.
Alltså...
Declan Rice.
Men sluta.
Det var min andra shout också faktiskt.
Nej, men inte Declan Rice. Alltså.
Eller Dirk Kuyt.
Ja, det kan det också vara. Nej, men alltså, så här. Vi säger...
Men är någon världen då?
Nej.
Nej.
Alltså, om Salah
jo, Salah är världen.
Salah är ju inte världen. Eftersom att han har ju haft en bra liksom, produktion. Men han är inte världen utifrån att han har varit liksom, bra.
Nej, men alltså, du pratar ju också impact på lag. Alltså, det är så här... då tar du ett City med alla i toppform utan Haaland, då konkurrerar de ändå om att vinna ligan. Tar ett Liverpool alla i form utan Salah, då konkurrerar vi inte här. Då kan vi inte konkurrera om en ligatitel. Då kan man väl säga, är Salah viktigare för Liverpool än vad Haaland är för City? Ja, jag skulle vilja påstå att han är det. För att jag tror liksom, tar du bort KDB och Rodri, då tror jag inte att City... Då tror jag att de får svårare.
Det har vi faktiskt sett. Att de har inte några matcher.
Alltså, så i min bok, ja, Salah. Sen blir det ju svårt om det är så här... Om Salah vinner skytteligan, poängligan... Med ett par baljer eller poäng över Haaland... Men City vinner ligan. Alltså, då i min bok fortfarande så här... Då kan fortfarande Salah bli player of the year.
Absolut.
Fast Haaland blir väl kanske någonting annat då. Men du vet...
Vad blir han då?
Ja, han blir två. Nej, men jag vet inte om de har andra priser eller most valuable. Nej, jag vet inte. Men det blir ju en... Ja, för att det var väl lite... Alltså så här, nu var ju... Vad heter det? Nu var ju Haaland överlägsen förra året. Mm. Men...
Hade Liverpool slagit Arsenal om Salah var med i laget?
Ja. Det tror jag. Det är en helt annan matchbild. Sen, varför man förlorar den där matchen... Eller, så här.
Det är för att ni har så dålig mittback och målvakt.
Ja, Men många vill vara så här, Allison, jag är så här, hur i hela friden Van Dijk förlorar du en närkamp med Martinelli? Du väger ju 50 kilo mer än han. Och, han, och Martinelli bara, upp, så här gjorde han bara. Puttade bara bort. Alltså, visst att Allison gör ett misstag, att det blir ett missförstånd om de missar bollen. Men hur kan Van Dijk förlora en närkamp med Martinelli? För mig är det så här, det är där min irritation kommer. Du ska, han ska bara trycka bort den och så är det inget farligt alls. Alltså, så, ja, för mig ligger just det där målet ligger ju på, helt klart på i Van Dijks händer. Sen så tror jag självklart att matchen blir odiskutabelt jämnare om Salah är med. För att Klopp tvingas ju, eller han vill ju göra byte, men han gör ju helt fel byten i den här matchen. Han sätter in spelare som, man såg vid samma match här. Alltså, du sätter in Harvey Elliott som inte liksom är stark i närkan. Du ser Declan Rice slaktade alla nästan. På egen hand. Alltså Gravenberg kunde stå upp lite. Okej, om det var en Soboslaj du satt i. Men alltså Harvey Elliott passade inte alls in i den matchbilden. Så det är Klopp faktiskt lite bort sig tycker jag. Men
ja, men ja okej. Så det är Salah man landar i då?
Det får, så här långt?
Ja, så här långt. Ja.
Sen vet man ju. Alltså, man vet, tänk om Aston Villa slutar tvåa och Ollie Watkins fortsätter så här. Han är 11 plus 10 nu. Mm. Alltså, och då tycker man fan han är lite dålig ibland. Men alltså, det ligger väl tvåa i poängligen. Efter Salah.
Ja, det är ingen, som förtjänar det. Men nej, någon är ju bäst hittills i alla fall.
Antar det.
Men tror du United klarar topp 6?
Ja. Sexa slutar de.
100%.
Men de som är topp 6 nu, är det de du tror slutar topp 6?
Vi har alltså Liverpool, Man City, Arsenal, Aston Villa, Tottenham och Man United. Alltså jag har ändå svårt att se, sen efter det kommer ju West Ham, Brighton, Newcastle, Wolverhampton, Chelsea. Alltså, ja, alltså typ, alltså, jag tror typ det är den, de sex lagen som är där. Sen tror jag ändå att Aston Villa kommer inte att sluta topp 4.
Nej, jag tror att det är den enda förändringen. Det är svårt att se.
Jag tror Aston Villa och United kommer tampas om den här femte och sjätte platsen.
Exakt, jag tror det är svårt att se att Aston Villa kommer gå starkare än Tottenham.
Och jag tror faktiskt att United slår Aston Villa heller.
Men jag tror det är så som topp 6 ser ut nu. Förutom inbördes ordning då, så är det den topp 6 vi kommer sluta med.
Ja, det är det tråkiga svaret. Vet du vem som borde få most valuable coach då? I alla fall idag.
Luton tränare eller?
Jag har inte han tänkt på.
Emery?
Nej, men det är väl... Vem skulle det kunna vara då? Jag vet inte.
Gary O'Neill. Ja. Som hoppar in med 2 veckor till ligastart typ. Och ligger på en 10:e plats i ligan. Jag tror inte det var många som räknade.
Nej, det var många som bottentippade vårt. Ja. Alltså.
Exakt. Nej. Men vi var inne på det också lite här innan vi började spela in. Att den från trion de har. Det är ju liksom sjukt hur nedtippade de var egentligen i början på med den liksom.
Den från trean, exakt. Den håller topp 6 klass om man tittar
absolut
på den här tabellen.
Ja, det kanske vi kan göra till
Konya, Neto och Wang.
Ranka topp 3, alltså från trean, ja. I lag.
Typ. Ja. Jag hoppar i avsnittet.
Precis. Men okej, men touchar då lite med helgen. Aston Villa, Manchester United spelar ju på söndag. Och vi har ju redan nämnt att Chelsea kommer förlora på måndag mot Crystal Palace. Sen på lördagen då, så det är ju City mot Everton. Vi har Tottenham mot Brighton. Och Liverpool möter stackars Burnley.
Mm.
Finns det några, har ni några tankar?
Ja, överspelet på Tottenham-Brighton är ju givet i alla fall. Det blev ju 4-2 till Brighton här senast. Så det var kanske lite sminkade siffror. Man hade ju väl 3-0-ledning Brighton, va?
Ja, det var...
Men det är ju... nej, men så det kommer i alla fall bli en målfest i alla fall. Och det är ju... Har man nu lite problem som med Tottenham i defensiven, så är det inte jätteroligt att möta Brighton som är väldigt bra på att utnyttja de taktiska utmaningarna som Postecoglou bjuder på.
Starta Dejan.
Ja, det måste han göra.
Men
jag såg förresten på det. Kolla nu, på samma tema som Opta-statistik. Jag såg här i förmiddags att han har ju då, han har delat första plats tillsammans med Salah och Florian Wirtz kring flest skapade chanser i Europa-fotbollen.
Och apropå Opta så såg jag också att de procentuellt rankade, alltså vilka som har störst chans att vinna Premier League. Och City tror jag var favorit på 66%. Tottenham 0,1%.
So you're telling me there's a chance.
Precis.
Men intressant, Tottenham Brighton, alltså det är två helt olika sätt att spela fotboll på. Alltså Brighton kommer ju fortfarande vilja komma dit och liksom äga väldigt mycket boll. Och det kanske inte Tottenham egentligen har något problem med.
Liksom. Absolut inte, heller det.
Exakt, och kanske vagga in dem i en sån här falsk trygghet att ah, ni är trygga, ni kan hålla bollar. Och sen bara pang. Men jag tror ändå att jag tror faktiskt att Tottenham kan dra det längsta strået där. Alltså jag tror att det är mycket positivt. Alltså att du vet, spelare kommer tillbaka. Ibland, de behöver inte spela. Vissa behöver bara komma tillbaka och vara där på träningsanläggningen, vara med i omklädningsrummet och så här. Och det kommer väl förmodligen sån vara.
Absolut.
Bara att han sitter på bänken kommer vara en boost. Kanske kan göra en kvart. Så nej, jag tror jag har fördel Tottenham här faktiskt i den matchen. Sen Liverpool och City ska ju bara städa av där. Alltså jag räknar med att båda lagen är minst 3 mål var. Iskallt.
Och så gör Kobbie Mainoo, Rasmus Højlund och Garnacho.
Vad blir alltså lite på det vi
pratar om? Vad rankar vi den från trean?
Alltså det?
Högt. Vinner United den här matchen mot Villa, vilket inte är helt otänkbart.
Då... Ten Hag har ju ett jävla track record mot Aston Villa.
Ah, ja, men då kommer vi börja prata om United i topp 4 igen.
Kanske det.
Ja, det svänger så mycket i den klubben.
En liten passning till Björn och Jesper till måndag, då, för det kommer de få göra. Vi säger så. Tack för idag, hörni.
Ciao. Bye.